Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex...
Hej på er kompisar och kamrater. Ny vecka och nytt avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Idag ska vi prata om samlagssmärta, eller genitala smärtor. Och det här är ju ett ämne som jag får otroligt mycket frågor kring. Både i terapirummet men också på sociala medier. Så jag har bjudit in en gäst här. Och jag kommer faktiskt hålla lite på vad det här gästen har för profession. För vi kommer inleda med en liten gåta. Så vi kör igång på en gång.
Med sexlivet med Kalle Norvald.
Vi kanske ska berätta för lyssnarna. Vi spelade in några minuter och sen så insåg vi att tekniken jobbade lite emot oss. Så nu gör vi om det. Men jag tyckte att det sättet som du presenterade dig själv på var så otroligt roligt. Så jag skulle nästan att vi gör det en gång till. Kan du berätta vad du jobbar med utan att berätta vad du har för yrkestitel?
Jag tittar väldigt ofta på slidsekret i mikroskop. Det är väldigt tacksamt för mig att få dick pics på arbetstid. Och ja, folk visar gärna mig sitt kön generellt och gillar att prata sex med mig. Sen pratar vi andra saker också, relationer, psykisk ohälsa, allt möjligt.
Och vad står det på din namnbricka på jobbet?
Det står Gabrielle Baker, barnmorska.
Ja, du jobbar på barnmorska på en ungdomsmottagning.
Precis.
Det är just barnmorskyrket tycker jag är väldigt spännande. Jag har ju själv haft en liten, eller har ska jag väl fortfarande säga, en dröm om att någon dag få jobba som barnmorska. Det verkar vara ett fantastiskt arbete på så många sätt.
Ja, det är verkligen väldigt, väldigt bra.
Nu har jag jobbat så, både jobbat och pluggat så mycket som min partner säger att vi får vara slutpluggat nu för ett tag. Men någon gång kanske jag kommer att bli din kollega. Som barnmorska alltså.
Jag kan lära dig allt, jag lovar.
Toppen, toppen. Då ringer jag dig. Men jag har ju bjudit in dig till podden för att prata om något som jag vet att väldigt många ungdomsmottagningar men också sex- och samlevnadsmottagningar runt om i Sverige möter väldigt ofta. Det här med samlagssmärta eller genitala smärtor. Hur skulle du utifrån ditt barnmorske perspektiv definiera en samlagssmärta?
Ja, alltså det är ju lite komplext för det kan ju bero på väldigt många olika saker. Oftast pratar vi om vulvasmärta, för det är ju ofta personer med vulva som har den här typen av samlagssmärta. Sen kan man ha det även om man har penis också. Men när man pratar vulvasmärta då som samlagssmärta, då kan det ju vara ytlig vulvasmärta som kan bero på till exempel vulvodyni, som är ett smärttillstånd. Och den kan vara provocerbar, alltså vid beröring, eller icke-provocerbar, alltså att man har ont hela tiden. Sen finns det ju också vaginism, som är en form av slidkramp. Och man kan ju ha de här två sakerna tillsammans, inte alls ovanligt. Har man sen djupare samlagssmärta så kan det ju till exempel vara på grund av endometrios. Eller tarmbesvär av olika slag. Så det är inte alltid helt lätt när det kommer någon och säger att de har samlagssmärta. Att utreda vad det betyder för den individen.
Det är väl också det som är liksom, den negativa sidan av myntet är just den här komplexiteten. Vad är vad och hur ska man liksom connecting the dots?
Precis, och många har ju väldigt svårt att beskriva hur smärtan ter sig. Ja, då blir det ju min uppgift att försöka nysta i det för att veta hur vi ska hjälpa personen.
Hur kan liksom en vanlig berättelse från en ungdom låta när de kommer till dig som barnmorska på ungdomsmottagningen med den här problematiken?
Ja, alltså många gånger kommer de ju med någon sorts smärta och kan inte helt utreda vad den beror på eller kanske exakt vart den sitter. Så att det kan krävas lite samtal innan vi kommer fram till vad det är för typ av smärta. Det kan ju vara smärta i samband med sex. Det kan ju också vara att personen har svårt till och med att få upp en tampong eller ett finger om man har försökt. Kanske har man försökt länge. Eller att man har haft sex upprepat och haft smärta men väntat länge med att söka. Eller som man sökt och inte blivit tagen på allvar eller haft upprepade infektioner. Många gånger är det personer som har svampinfektioner eller bakteriell vaginos och obalans på olika vis. Och man behandlar och det blir inte bättre.
Det vet ju du mycket mer än jag, men jag har stött på personer som tror det är svamp och så köper de såna här receptfria svampmedicineringar och testar sig fram liksom. Men jag har förstått att det inte är en toppen sätt att hantera det på.
Nej, precis. Det är ju väldigt många som, precis som du säger, som har behandlat många gånger själva hemma. Och det är ju en ganska stark medicin. Så att det är ju bra att man kanske kommer och undersöker om det faktiskt är vem det rör sig om.
Bra, så gå till Gabrielle före.
Allihopa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Många gånger när jag ber om lite tips och tricks och får lite frågor från mina följare, inte bara till podden utan till andra sammanhang också, så är det gärna så att man vill ha liksom en ganska generell bild men samtidigt en väldigt specifik bild kring egentligen ganska många saker. Man vill ha en personlighetsporträtt typ på en person som riskerar att utsätta någon för övergrepp eller någon som har blivit utsatt eller någon som har erektionsproblem eller någon som har just då samlagssmärta. Hur skulle du beskriva den typiska personen som kommer till dig på ungdomsmottagningen just med den här problematiken?
Den typiska personen, alltså jag skulle nog säga att något som är gemensamt för många av dem är att de ofta är väldigt högpresterande. Mm. Ofta har väldigt liksom, mycket stress i sitt liv.
Mm.
En stark syn på vad man bör göra i en relation till exempel. Eller hur man ska vara som person. Så väldigt höga förväntningar på sig själva. Sen upplever jag att det är många som liksom inte riktigt har kontakt med sitt underliv. Och sin egen sexualitet. Utan sex är någonting man har. Som sagt, i en relation. Men man kanske inte har kontakt med den egna lusten och vad som får igång mig. Eller har tittat på sitt underliv eller kan anatomiska delar och så vidare. Utan har en ganska liksom, avskärmad bild.
Jag håller med. Och också många som jag möter är också ganska envisa. Att man gärna vill prova igen och igen och igen. Mm. Och så tänker man att det ska bli ett annat resultat. Men det blir ju oftast inte. Utan många gånger så försvåras ju problematiken. Och så triggar man igång smärtan snabbare nästan.
Mm. Och det upplever jag många gånger. Att när jag träffar de här ungdomarna som har vulvasmärta eller samlagssmärta på olika sätt. Vi gör inte kanske en undersökning första besöket, men även efter man har gjort en undersökning och kanske kommit fram till lite olika mål, hur vi ska jobba med behandling, så kan det ta ett par gånger innan de liksom fattar att det finns ingen quick fix i det här, utan man fortsätter kanske ändå som man har gjort tidigare, för att det som du säger, det finns en himla envishet.
Och en längtan.
Och en längtan, ja. Mm. Och vi är inte vana vid att saker tar lång tid heller. Eller jag upplever så.
Jag håller med.
Du vill ha en tablett, du vill ha en quick fix. Något som löser mitt problem nu. Och det är som sagt komplext.
Ja. Men när vi pratar om liksom den här ytliga och djupa samlagssmärtan. Men också i kombination med att vi inte riktigt generellt då, har den här relationen till kroppen.
Mm.
Hur vet man vad som är vad?
Du tänker vad som är djup, vad som är ytlig samlagssmärta. Mm.
Jag möter många som säger så här, det gör bara ont. Då skickar jag i och för sig dem till dig och dina kollegor. Men att det just blir, man har ingen kontakt med det ont och så blir det så otroligt diffust alltihopa.
Mm, mm,
hur brukar
absolut.
Du jobba när du märker just att ungdomen kommer och inte har den här kontakten med kroppen?
som sagt, vi pratar ju väldigt mycket i början. Och då är det ju, just för att utreda vart smärtan sitter, så är det ju jätteviktigt att vi pratar liksom lustanatomi.
Bra.
Vart sitter alla delar, men också hur, ja, hur funkar underlivet när vi blir upphetsade? Vad är det egentligen som händer, för att få en förståelse för det? Och sen ofta, alltså när vi gör gynundersökning, att ungdomen själv får kolla med en spegel, att vi liksom går igenom alla delar, för att också kunna sätta ord på vart någonstans smärtan sitter. På en sån här patient så gör man ju kanske inte en full undersökning med liksom, man går in i underlivet och tittar med ett spekulum som är ett instrument som man använder vid en undersökning. För det går ju inte. Oftast så får de inte in ett finger liksom.
Ja, eller precis, så för att det är så spänt i underlivet.
Mm. 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 Så då är det ju en yttre undersökning och kanske att man kan använda någon liten tops eller någonting och gå in.
Små steg.
Små steg, precis.
När du pratar om lustanatomi och sätta ord på olika delar i underlivet, vad är det för delar du brukar fokusera på då?
Alltså dels så pratar vi ju om, ja, men alla delar, klitoris, blygdläppar, allt sånt. Men jag brukar förklara det som att vulvan har liksom ett inre stånd. På en person med penis så ser vi ju väldigt tydligt att så här, nu är det en person som är upphetsad för att det blir tydligt stånd. Och det kan vi ju inte se på samma sätt med vulvan. Det kan behövas lite tid för att dels bygga upp en våthet, att signalerna från hjärnan, vi kan vara jättekåta, men att det kanske tar en liten tag. Att vi behöver vänta in det och kanske ta lite småsteg. Inte bara köra omslutande eller penetrerande samlag direkt. Och det ju, finns ju en jättestor norm kring det, att det är det som är sex. Så det pratar vi mycket om också.
Jag tänker bara på alla de här förbannade romantiska komedierna man har sett. När de bara går in i ett rum, tittar på varandra och 2 sekunder senare så är de i varandra.
Eller så ser man en bild på ett tåg som åker in i en tunnel.
Till exempel, ännu mer talande exempel, att det bara ska...
Det bara händer.
Och så är det liksom magi på en gång.
Verkligen.
Jag tänker att det också leder oss till det här med förväntningar. Alltså, vad har vi för förväntningar? Inte bara på vår egna kropp, utan också på sexuella aktiviteter. Jag drar mig till minnes en studie jag läste en gång i tiden som just hade intervjuat tjejer i ungdomsmottagningsåldern och som hade olika typer av smärtor som just beskrev det som förväntan på sin kvinnlighet. Att det var en sån viktig del av kvinnligheten att kunna ha omslutande eller penetrerande samlag, att man valde att göra det trots smärtan.
Mm.
Brukar dina ungdomar prata i förhållande till liksom femininitet eller kvinnlighet?
Jag har nog inte hört det, men det finns ju en förväntan, en relationsnorm, att är du i en relation ska man kunna ha omslutande samlag. Och det är svårt att liksom hitta en ursäkt. Jag behöver hitta en ursäkt till varför jag inte kan det. Att det blir liksom pinsamt, det blir jobbigt.
Så alltså då en ursäkt mer än att nej, det gör ont.
Precis.
Som att det inte riktigt räcker.
Nej.
Vad är det du får höra då kring just det, liksom det relationella? Nu jag som också jobbar jättemycket med par. För då tänker jag att de du syftar på där kanske har en relation, oavsett om det är en partnerrelation eller bara en sexuell relation, där man då vill hitta någon ursäkt på att inte ha den typen av praktik. Mm. Men vad är det för känsla som ungdomarna kommer med dig med då?
Jag upplever att de är väldigt besvikna på sin egna kropp.
Besvikelse. Mm.
Många gånger. Att det blir liksom en stor sorg i en sexliv att det inte funkar som det ska. Nej, men de skäms ofta. Och det är ofta väldigt, men väldigt tabubelagt och jobbigt att prata med sin partner om det här. Och det är ju någonting som vi uppmuntrar att man kanske tar med sig partnern någon gång. Det är ju jättebra att ha den typen av samtal tillsammans. De här ungdomarna träffar vi ofta många gånger regelbundet. Och då är det ju superbra att partnern är med på spåret. Ofta får de lite hemläxor, lite saker att göra hemma. Då kan det vara bra att kunna kommunicera om de här sakerna. Annars blir det inte så bra. Mm.
Vad brukar du ge för typ av hemuppgifter då till paret eller individen?
Mm. Alltså det beror ju lite grann på hur samlagssmärtan ter sig. Men väldigt ofta så är det ju liksom att det gör ont vid någon form av penetration. Oavsett om det är finger eller vad den kan vara. Medan andra kan ju ha smärta i hela vulvaområdet. Även liksom yttre genitalia, blygdläppar och så vidare. Så det beror lite grann på vad man är. Men en klassisk övning, det är ju just att smörja med någon mjukgörande kräm som är doftfri. Och att man gör det regelbundet för sig själv. Så inte tillsammans med sin partner till att börja med. Och börja med att liksom bara smörja på yttre genitalier. Och sen kanske man kan smörja lite kring vaginalöppningen, Kanske senare komma in med ett finger. Men det är många steg för att komma dit.
Och vad är syftet med smörjövningar?
Syftet är ju att vänja kroppen till att få en beröring. Så för vissa så är ju det här jättejobbigt. Man kanske behöver starta utanpå kläderna om man har så pass mycket smärtor. Vissa kan ju ha svårt att bara ha på sig tajta jeans eller sitta på en stol eller cykla eller vad den kan vara.
Jag träffar ju också en hel del personer som har vagina vulva som tycker att man liksom har, ja med reservation för mitt ordval nu då, men har någon form av skamrelation till sitt könsorgan som också i sin tur förstås kan trigga igång en smärtproblematik för att man tycker att det är fult, äckligt och så vidare och så vidare. Där jag faktiskt som psykoterapeut då får jobba med exponering för sitt kön. Och det kan låta konstigt för de som inte jobbar med det här då, för du nickar, det ser inte lyssnarna, men du nickar. Mm. Att man liksom behöver jobba med någon form av acceptans till sin kropp.
Verkligen.
Jag tänker faktiskt på en specifik tjej som jag träffade för jättelänge sedan, där vi fick liksom öva med att titta på bilder på vulvor. Bara det gav henne ett ångestpåslag och sen fick vi liksom öka på det och sen fick hon som hemuppgift av mig i alla fall då att gå hem och göra smörjövningar efter ett tag när det inte ångestpåslaget var så pass starkt. Just den här, tycker jag då, sorgsna inställningen man har till sina genitalier kan också vara en faktor.
Ja men verkligen, och det är som sagt, många har ju inte aldrig ens tittat på sitt kön och då kan ju smörjövning vara en ganska bra bit på väg också. Som du säger, att man kanske ska börja titta på bilder eller titta på sig själv med spegel. Eller bara lära sig hur anatomin är innan man ens närmar sig.
För du pratade också om det här med, nu kallar jag det för egenvård. Mm. Men hur skulle man på egen hand, för jag vet ju också att det är många lyssnare som har den här problematiken. Mm. Vad skulle du vilja hälsa till lyssnarna som har just samlagssmärta eller genitalsmärta?
Alltså vi jobbar ju mycket med kroppskännedom. Det är ju ett av de största verktygen för att jobba just med genitala smärtor. Och det kan man ju göra genom mindfulness, yoga, akupunktur eller massage och andningsövningar. Så att hitta en liten stund för sig själv och ta den stunden verkligen för att lära känna sin kropp. För många så är det ju väldigt bra med just med mindfulness och yoga, olika övningar för att slappna av i bäckenbotten.
Precis.
Vi får ju ofta höra att man ska knipa bäckenbotten, men här är det faktiskt tvärtom. Kanske behöver man hitta ett knip för att veta, okej, men jag kniper nu. Hur gör jag när jag slappnar av? Att hitta knipet är inte i syfte att bli stark i bäckenbotten, utan tvärtom, att kunna släppa bäckenbotten.
Ja, men där säger du ju verkligen en jätteviktig skillnad. Att det handlar inte om att stärka bäckenbotten, utan att hitta spänningen för att sen kunna hitta avslappningen.
Precis.
Jag brukar göra en övning med många av dem som har genitala smärta eller samlagssmärta. Jag har en jättestor whiteboard på min mottagning. Och då ber jag dem att berätta så här, vad gör de dagarna? Och så skriver jag upp liksom en klassisk dag. Allt okej, men man kanske går på en morgonpromenad, man åker kollektivtrafik, man går i skolan eller arbetar, man träffar kompisar, eventuell partner, familj. Och sen när man har gjort allt man gör det på en dag så ber jag dem berätta, okej, men hur många procent av din dag är det här ungefär? Och så skriver jag upp alla procentantal som de säger. Och sen plussar vi ihop det. Och det blir ju alltid mer än 100%.
Typ 200.
Mitt rekord som jag har fått höra, det är ju inte mitt rekord. Men det högsta antalet, det har varit över 500%.
Herregud.
Och att man då säger, på en dag sysselsätter du dig 500%. Hur är det möjligt? Och det är ju oftast för att de inte sover tillräckligt. Eller de prioriterar bort saker som annars mår bra av för att prestera på andra områden. Vad händer då? Jo, men jag tänker stress. Och jag brukar lite halvslarvigt säga, när axlarna är uppe, då är då kroppens sätt att hantera stressen. Och då kan man ju nästan ta för givet att också bäckenet är lyft i spänning.
Absolut.
Så man behöver prioritera bort saker.
Ja, jag tycker ofta att spänningen sitter i käkar. Är man ofta spänd i käken, spänner man ofta bäckenbotten också.
Precis. Så en del av egenvården är att se över sin tid.
Verkligen. Så det är ju ett stort projekt liksom. Det är ju en livsstilsförändring också.
Och då får man ju ställa sig frågan, är man motiverad att göra den livsstilsförändringen eller inte? Och ibland är svaret, nej men inte just nu. Nej, hur kan vi hjälpa dig då fram till dess? Nu är då jag olika professioner, men jag som psykoterapeut jobbar ju också väldigt mycket med känslor. Du nämnde ju känslan av besvikelse. Mm. Att man blir besviken på hur sin kropp fungerar. Jag håller helt med dig också i den analysen, eller i den observationen kanske man snarare ska säga. Just att man blir besviken och riktar det mot sig själv. Man får också då ytterligare någon negation i relation till sin kropp. Hur brukar du stötta ungdomarna i det, i besvikelsen?
Det var en bra fråga.
Tack så mycket. Jag har utbildat mig i att ställa frågor.
Men det är väldigt svårt tycker jag.
Håller med.
Det är ju att försöka hitta andra sätt att komma nära sin partner, att komma nära sig själv, att vara snäll mot sig själv och göra saker för att må bra. Och också hitta acceptans. Många gånger så är ju det något som är jättesvårt. Man har en bild på hur saker ska vara och vi kan inte komma dit just nu. Utan då behöver vi acceptera, nej, så här ser det ut just nu. Vi får helt enkelt ta sex bort från kartan. Att det är ingenting som vi gör just nu, utan förväntan på att det ska funka och att efter vi gör de här övningarna, efter en vecka, efter två veckor, så kanske min partner väntar på att jag ska säga att vi ska kunna köra igen. Nej, ta bort det, bara helt och hållet.
Ja.
Vi är inte där just nu. Då får man hitta andra sätt att hitta identiteten på.
Nu sa du två ord som är superviktiga i sammanhanget. Just nu. Jag tänker att det är en viktig tillägg just för att säga, men just nu går det inte.
Mm.
Men om vi gör det här nu så kanske det i framtiden kan hända någonting annat. Nu vet jag inte hur din erfarenhet ser ut här, Gabriel, men för många i mitt terapirum säger så här, men vi vill ju ha penetrerande omslutande samlag, det är det vi vill, och nu säger du att vi inte ska det. Ja, just nu. För att kanske också hitta andra sätt att vara nära och hitta intimitet, oavsett om det är par eller en individ man har framför sig, att så här utöka repertoaren på vad sexualitet och intimitet faktiskt kan vara.
Mm. Ja, men som sagt, den här normen på penetrerande omslutande samlag, den är ju så himla stark.
Så otroligt stark. Jag kom på en annan, jag kommer inte ihåg om det var en studie eller om det var någon professionell i våran bransch som reflektion, så det, jag ska låta det vara osagt. En väldigt effektiv metod att, inom citationstecken, bli av med sitt smärtstillstånd, som då vulva, vagina, bärare eller vad vi ska kalla det för, så var det effektivaste sättet att ha liksom smärtfritt sex, det var att ha sex med någon som har en likadan biologisk kropp som en själv.
Mm, spännande.
Och då tänker man så här, hur kommer det sig? Jo, för att två personer, alltså kvinnor som har sex med kvinnor eller transkillar emellan, så är det liksom inte samma penetrativa fokus. Nej. Om man kollar det sexualvaneundersöksmässigt. Att då är det inte att vi ska in i varandra som är det huvudsakliga praktiken, utan då är det mer klitorisstimulans.
Precis.
Och det är ju inte lika smärtbringande som ett penetrativt omslutande samlag för majoriteten av dem med smärta i alla fall. Så ge det som tips. Sluta ligga med penispersoner.
Jättebra tips, Kalle.
Så skriva ut det på recept.
Absolut.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men någonting man kan göra med sin partner, det är sensibiliseringsövningar till exempel. Och det är ju lite det som vi har nämnt, att ta sex av kartan, att göra andra saker. Att liksom hitta andra sätt att vara intima på utan att det ska behöva nödvändigtvis leda till sex. Så att massera varandra eller ta på varandra men inte ta på könsorgan till att börja med. Utan att man tar på kroppen på andra ställen där det är skönt. Ryggen, håret, armar, vad den kan vara.
Precis.
På ett icke-sexuellt sätt. Och sen kanske man sakta kan börja inkludera bröst eller rumpa eller organ som känns mer sexuella. Och slutligen kanske man kan ha även med könsorgan, men utan ett mål att det ska leda till ett omslutande samlag.
Men det är jättebra exempel just på det här, på att bredda repertoaren på vad njutning kan vara. Det där var ju svinsmart också, just kopplat till det här med att bredda på vad lust kan vara. Jag tror att du också möter de här personerna som är lite rädda för annan intimitet, för att man tänker att det på en gång ska gå åt samlagshållet.
Mm, verkligen.
Och då slutar man också hångla, kramas, sitta nära i soffan.
Absolut, det kan bli så otroligt laddat.
Och vad händer då? Då åker axlarna upp, käkarna stängs. Om man då vågar vara nära utan just den premissen att det här kommer inte leda till något mer än just det vi är i just nu. Det är ju också en form av mindfulness, att våga vara i nuet.
Ja, och där handlar det ju om att bygga upp en grundtrygghet också med sin partner, tänker jag. Vi har ju vårt centrala nervsystem med det parasympatiska och sympatiska nervsystemet som är liksom vårt antingen slappna avsidan eller den lite mer fight and flight-sidan. Och för att vi då ska kunna slappna av så behöver vi ju ha alla de här hormonerna igång. Blir vi nervösa, blir vi stressade, ja men då blir det faktiskt så att underlivet dras ihop av det. Det är ju en effekt av sympatiska nervsystemet.
Och jag brukar säga att stresshormoner konkurrerar alltid ut kåthetshormonerna.
Absolut.
Och smärta är ju verkligen ett stressande moment.
Jag vet inte hur du brukar göra, men vi pratar ju ofta om så här gas och broms. Gas och broms, det är ju någonting som jag ofta tycker är väldigt bra att använda när man träffar personer som upplever att de har olika hög sexlust än sin partner. Och då för att undersöka liksom, vad får igång mig och vad gör att jag backar i en sexuell situation. Helt enkelt, vad gasar på min kåthet och vad bromsar min kåthet? Och där kan ju vissa personer ha lite mer broms eller lite mer gas. Om man då har en partner som inte har lika mycket broms utan mer gas och du själv har mer broms, ja, men då kan det ju bli lite ojämnt ibland i den sexuella lusten.
Verkligen.
Men att få förståelse för vad som är ens gas och vad som är ens broms kan ju hjälpa väldigt mycket för att sen jobba med dem. Hitta en trygg situation där du kan känna att din gas inte störs, där inte de här bromsande faktorerna kommer in och stressar dig.
Ja. Och jag tänker att det också är ett vidare resonemang kring det som du också nämnde tidigare, det här med svårigheten att prata om sexualitet. Och att göra de här typen av övningar som att skriva gas och broms på ett papper för sig själv kan ju vara ett steg att bli mer bekväm att säga det och att önska sin gas mer av den eller de man ligger med.
Sen så brukar vi också alltid prata om det vi inom vården kallar anamnes. Att för många gånger behöver man ju med sig någonting. Inte alltid. Men många gånger kan det vara saker i ens erfarenheter som kan påverka den här oron. En sexuella oro som i sin tur skapar den här smärtan.
Precis.
Allt ifrån liksom trauman eller tidigare övergrepp. Men också normer som man växte upp med. Hur pratar man om sex när man växte upp? Var det väldigt tabubelagt? Om man har haft sex med personer man vill ha sex med? Hur är man i sin sexualitet? Känner man sig trygg i den? Och att man faktiskt har sex som man vill ha? Det finns ju jättemycket man kan undersöka där.
Och att vi lär oss både sexualitet och vår kropp någonstans ifrån. Och hur de lärdomarna också både hjälper och hjälper oss på många plan. Och jag tänker det som du upprepade gånger har sagt, det är ju en jätteviktig poäng. Vad vi har för olika typer av förväntningar på oss själva och andra och de två ihop. Du pratade ju om lustanatomi förut. Och då kan vi ju också passa på att avslöja för lyssnarna att det finns studier ju som visar att det faktiskt bara är 2 av 10 personer med vagina vulva som får orgasm av penetrerande samlag. Att det just är klitorisen som är toppen. För nu är orgasman ute efter.
Du vet att det inte bara finns toppen på klitoris, va?
Ja, bra, du ledde mig till nästa del. Berätta, vad tänkte du när jag sa så?
Nej, men jag tänker att det är ju inte bara den här eventuellt synliga toppen som är klitoris, utan det finns ju väldigt fina inre delar som existerar som inte alla känner till. Så för alla lyssnare att googla klitoris anatomi för att ta reda på hur det faktiskt ser ut.
Och det där är ju kunskap som har kommit, det var ju bara i mitten på 90-talet, va, som vi förstod hur stor klitorisen faktiskt är på människokroppen. Innan dess trodde vi just det var den lilla ärtan som
precis.
För många är synliga men inte för alla, som var just det, med att klitoris också har 4 skänklar som också kan vara väldigt härliga att stimulera men som inte är synliga på samma sätt. Så absolut, googla klitoris. Jag kanske till och med i avsnittsbeskrivningen här lägger en liten länk på en bild på att visa hur faktiskt stor den är.
Ja, det får du göra.
Det får bli folkbildandet i det sammanhanget också.
Jag brukar fråga ungdomarna om de vet vad det är för någonting och visa en liten figur. Det är ju sällan de vet.
Jag har ju en ganska stor 3D-modell. Det är en klitorismodell som är ungefär lika stort som mitt huvud. Alltså inte då i naturlig anatomi. Jag fick den när jag fyllde 30 för några år sedan. Fick jag i present. Och den har hjälpt mig så otroligt mycket. Den har jag stående i mitt fönster på min mottagning. Som också är något av det första som väldigt många av mina klienter ser. Och jag tar alla chanser jag kan för att få berätta om en klient. Så jag gör det även nu. Och hon har sagt ja att jag får berätta det. Hon kom till mig för hon var 60 plus, det vill säga då inte ungdomsmottagningsklientelet, men hon hade varit tillsammans med en och samma partner sedan hon var ungdomsmottagningsåldern. Jag tror att de träffades någon på högstadiet eller gymnasiet. Och det var den enda partnern hon hade haft. Och nu hade de separerat. Då hade de varit samma stå i, vad blir det, 40, 45 år någonting. Och så skrev hon till mig och sa att jag vill inte dö utan ha fått en orgasm någon gång.
Oh.
Och då sa jag, okej, välkommen hit. Och sen när vi hade bokat in tid så kom ju min egen prestationsångest förstås. Hur ska jag hjälpa en person som har haft den här utmaningen så pass länge? Och jag tror att det var session nummer 3 någonting, alltså tredje gången vi träffades. Så man såg hur hon tog mod till sig och frågade mig, Kalle, vad är det för någonting det där du har i ditt fönster? Och så tog jag fram den här jättestora klitorismodellen. Vi hade fått en väldigt fin arbetsallians och använde humor på de tillfällena det gick. Och det här var ett sådant tillfälle. Och så sa jag så här, men du får gissa. Och hon gissade ju på alla de här klassikerna. En fågel, en jackhängare, ett dörrstopp. Och så sa jag, nej, det kan ju se ut så. Men det här är faktiskt en del av din kropp. Inte så här stor. Och sen gick jag och hämtade den anatomiskt mer korrekta i storlek som jag tänker att ni också har på era behandlingsrum. Mm. Och så, nej, hon kunde inte knäcka nöten. Så sa jag, men det här är en klitoris. Och då blev hon, ja, du vet ju, de här, de är ju jätteröda. Den som i alla fall är vanligast förekommande i behandlingsrummen. Och hon blev ju lika röd som klitorisen i ansiktet. Och sen så sa jag det, att jag ser att du nu får någon form av reaktion i kroppen. För att du blir väldigt röd i ansiktet. Jag tänker att du kanske nu blir generad eller skäms. Och då nickade hon och sa att det här borde jag ju veta. Och sen, nej, men nu gör du inte det. Ska vi prata om den? Och så berättade jag just det som du är inne på, att hur man kan komma åt också andra delar av klitoris. Och så bokade vi in en återbesökningstid en vecka senare. Och så kom hon tillbaka och berättade att hon hade onanerat varje dag sen vi såg också fått orgasm varje gång.
Det är typ den bästa historien jag har hört i hela mitt liv.
Så det sparar hon jättemycket pengar på terapi. Hon sparar jättemycket tid. Och kunde fokusera på något mer lustfyllt.
Tänk vad mycket klitoris kan göra.
Det är helt magiskt. Grattis till alla er som har klitoris. Det är ju det enda organet på mänskliga kroppen vars enda syfte är ett genjutning. Så med er som har också samlagssmärta eller genitalsmärta, fokusera på klitorisen. Om det inte är den som smärtar förstås. Men det finns andra sätt än penetration och omslutning som hjälper oss.
Ja, verkligen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Om vi så här avslutningsvis också tar in ett annat perspektiv på det här kopplat till ifall man har en partner som går med smärta. Vad brukar ni prata på ungdomsmottagningen på det perspektivet? Hur kan man hjälpa sin partner som har smärta?
Ja, alltså som sagt kommunikation. Mm. Alltså många gånger så är man dålig på att prata om det. Alltså många gånger tycker jag att det är svårt att nå partners.
Ja, håller med.
Det tar emot väldigt mycket för den som har smärta att ta med sig partnern. Och det är ju något som verkligen jag brukar uppmuntra till att ta med sig någon gång så att vi faktiskt kan prata om det här tillsammans. För det kan vara jättesvårt att berätta.
Mm. Men jag tänker som ett direkt resultat av den skuld och skammen, precis som du nämnde tidigare. Man vågar inte involvera partnern i det här arbetet.
Mm. Och sen vad ska partnern känna om då det kommer fram att min partner, den jag haft sex med, har haft ont hela tiden.
Ja.
Och det är jag som är grunden till den smärtan. Att behöva bära på den känslan kan ju också vara väldigt tungt. Sen så är det ju vissa som har partner som de absolut kan prata med och har en bra kommunikation. Och man löser det här bra hemma och redan gör många av de här bra sakerna. Men jag skulle säga att det är superbra att involvera partnern i sin behandling.
Jag håller med. Det är ju verkligen en önskvärd insats att göra det, att kunna prata, för det ändå de två, eventuellt om det är en tvåsam relation då, som har just sex. Att få en större förståelse för varandra åt båda håll, tänker jag, ökar ju sannolikheten att man kan ha mer smärtfria samlag, om det är nog det man vill åt.
Och jag tänker också mycket på det här som vi pratade om tidigare med, även om man tar bort sex från kartan, att det finns en förväntan att nu ska den här personen vara den som initierar sex. Man kanske inte vågar närma sig varandra för att som partner är rädd att du ska orsaka smärta och att du ska stressa, medan den som har smärtan känner en rädsla för att om jag visar för mycket intimitet eller för mycket närhet så ska det vara ett tecken på att jag vill fortsätta och ha mera sex. Det kan ju bli att man hamnar väldigt i osynk och kan påverka relationen väldigt mycket. Just därför tänker jag att det är väldigt bra att partnern involveras i behandling också.
Och jag tänker att det är en fördel när man har kontakt med dig eller mig eller någon annan liknande profession. För då har man liksom en tredje part någonstans att bolla. Både besvikelse och skuld- och skamkänslorna förstås, men också, men nu har vi ju liksom Gabriel slash Kalle slash någon annan pratat om det och nu ska vi prova det här under liksom lite mer strukturerade former. För det är det som är skillnaden när man försöker göra det på egen hand, det är att man inte har någon annan att bolla med.
Nej, men precis.
Men har man det så finns det en större sannolikhet i alla fall att kunna liksom vrida och vända lite på den här Rubikskuben som jag kallar sexualitet för att kunna hitta en lösning som passar en just nu. Och kanske kunna uttrycka sin frustration över att det ibland tar tid.
Det kan ju vara stärkande för relationen också, att jobba med det här ihop. Och du sa någonting väldigt bra där också, att oavsett om man träffar dig eller mig eller någon annan, många gånger så är det ju ett teamsamarbete när man träffar de här personerna som har samlagssmärtor. Mm. Att det kanske är dels att man går till en barnmorska och gör regelbundna gynundersökningar. Och det gör vi ju ofta med liksom en målsättning också för att personen med smärtan ska märka att det blir faktiskt bättre.
Mm.
Och att bekanta sig med sitt underliv, att det blir en del i behandlingen, att man faktiskt gör en gynundersökning varje gång som man ses.
Och det är just för att få mer kontakt med sin kropp också, tänker jag.
Precis. Och sen också att gå i samtal under tiden.
Ja, det är en bra kombo.
Och också jobba med olika hemövningar. Det finns ju också terapeuter som är specialiserade inom det här området som kan hjälpa en att lära sig mindfulnessövningar och yoga och liksom olika tekniker. Så att många gånger jobbar vi ju ihop. Det är ju sällan man träffar en person.
Nej, och eftersom jag nu jobbar på egen hand så brukar jag ofta slussa vidare personer till en barnmorska eller annan gynekolog eller liknande för att med delvis utesluta fysiologiska orsaker till smärtan. För det är svårt att prata bort licken till exempel, som är en hudsjukdom där liksom vävnad smälter samman, tror jag betyder något liknande på latin, va? För att utesluta det, som sagt.
Oavsett om det är det, eller det kan ju också vara att man har gått med någon långvarig klamydia eller något annat. Så vi behöver ju såklart utesluta alla andra fysiska anledningar.
Men det finns hjälp att få.
Det finns hjälp att få, absolut.
Men tusen tack, Gabriel, att jag fick prata med dig om samlagssmärta. Viktigt område.
Ja, men tack själv, det var jätteroligt.
Ja, ta hand om dig.
Detsamma.
Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Hej Kalle, hur kan jag förebygga så att jag inte får samlagssmärta?
Hej, och vilken kalasbra fråga till veckans avsnitt när vi just har pratat om genitala eller samlagssmärtor. Förebygga smärta kan man ju göra på lite olika sätt. Till exempel kan det handla om att undvika saker och ting. Och det kan vara att undvika att tvätta under livet med tvål. Och för den delen andra typer av kemiska saker såsom intimdeo, lukta gott spray och allt vad det heter. Det kan bli lite av en inkörningsport till smärta om man för in saker i vulva, vagina i det här fallet då, som inte ska vara där. Och det kan ju vara tvål, det kan vara intimdeo och andra typer av sprayer. För vad som händer då, det är att slemhinnorna i underlivet torkar ut och att det i sin tur kan leda till smärta och trigga igång olika nerver i underlivet. Det här är någonting som jag och Gabriel Baker inte hann prata om idag, men det är någonting som hon hälsar också till lyssnaren här. Jag skulle också vilja lägga till ett litet psykoterapeutiskt och sexologiskt perspektiv på frågan hur man kan förebygga att inte få smärtor i underlivet. Och det är att utforska sin egna sexualitet. Att ägna sig åt självsex eller onani är ju inget måste, utan det kan man göra under samtycke till sig själv. Men jag tänker att det är ett förebyggande att veta vad man vill och inte vill, och kanske vill, för att man kan ju vara nyfiken och ändå lite orolig samtidigt. Hur sexualiteten tar sig uttryck, både som involverar och inte involverar underlivet. Så att utforska sexualiteten i så trygg atmosfär och miljö som möjligt, både själv och i relation till någon annan eller några andra. Men att förebygga smärta vet man ju inte alltid ifall det är liksom A och B, utan det här är ju också någonting som kommer och går under livet. Vissa gånger kan det göra ont i samband med sex och andra inte. Så händer det liksom en gång så är det inte per automatik att det här kommer hända sen igen. Men viktigast av allt är att lära känna sin kroppssignaler. Och precis som Gabrielle var inne på, att vara medveten om när man blir besviken och ledsen för att se vad är det här för känsla som ger mig för information. Ledsenhet är ju en känslomässig signal skulle man kunna säga för att veta att det är någonting som har hänt nu som man behöver ta hand om sig själv kring och att också göra saker som man mår bra av övrigt i livet som inte alltid involverar sexualiteten. Det kan vara att plocka svamp i skogen, det kan vara att brodera, det kan vara att kolla på en favoritserie för en 50:e gång, att man också tar hand om sig själv i övriga livet. Lycka till! Tusen tack att ni har lyssnat även den här veckan och nu hör ni att jag har pratat lite mycket så nu ska jag gå och ta hand om mig själv och dricka en kopp med varmdryck. Det blir säkert kaffe om jag känner mig själv rätt. Vi hörs igen nästa vecka, då tar vi tag i ett nytt sexologiskt tema. Ta hand om er, ta hand om era underliv så hörs vi nästa vecka. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.